Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, vi är tillbaka. Fotbolldagen som helst, sista podden i Kanada. Vi ska åka hem alldeles strax. Nu då tar jag några storheter på slutet här. Två av Sveriges mest framgångsrika tränare, Martin Sjögren och Marcus Tilly. Välkomna.
Tack. Tack.
Kan inte bara ni presentera vad ni gjort inom fotbollsvärlden så lyssnarna. Ska vi börja med yngst då? Ska vi börja med...
Jag är yngst.
Du är yngst.
Ja, ja, vi är rätt nära varandra men jag är ju något år yngre.
Hur gammal är du då?
Oj. 38. Så gammalt kanske.
Och vad har du för bakgrund?
Bakgrund? Ja, jag har hållit på med damfotboll ganska länge. Och nu ska koncentreras på den bakgrunden. Har egentligen bara varit tränare inom damfotboll. Hamnade väl inom damfotbollen egentligen bara via... Det var väl en slump. Men fick erbjudan om att träna Östers damer som hade åkt ur allsvenskan. Det här är 2004. Och det sammanföll med att jag själv slutade spela. Så... var på den banan som det blev, om man nu ska prata damfotboll.
Och du har en del meriter också.
Ja, men det har väl gått okej, skulle jag säga. Jag har ju varit i Malmö då i ganska många år. Jag var i Öster i 2 år, sen flyttade jag ner till Malmö i 2006, var det första året i Malmö. Men då var jag assisterande i 4 år och var ju med om hela förvandlingen från MFF till LDB framförallt. Och sen... 2010-2011 huvudtränare och då också då SM-guld båda de åren. Och sen 2012 lite halv sabbatsår med lite förbundsarbete och lite annat. Hoppade på Linköping i sommaren kan man säga. Mest som liten hjälp och liten backup till Christian Andersson som var i Linköping då. Och sen från 2013 så har jag varit i Linköping.
Härligt. Och Marcus, regerande mästare.
Precis. Det var väl dåvarande huvudtränaren Jonas Heidevall som tog över som det har varit historiskt i vår förening att assisterande tar över. Huvudtränarjobbet så behövde han en assisterande. Och då hade vi jobbat ihop i distriktet. Och han hade följt mig lite grann när jag var tipsade i tränare Ängelholm. Där jag var i 4 år. Innan dess lite småklubbar och lite juniorlag sådär efter spelarkarriären. Så därför sitter jag här nu i Kanada med dig och Martin.
Det är trevligt. Och du leder allsvenskan ganska stort just nu också?
Ja, det gick väl ganska bra under våren så att vi har 21 pinnar och Martin har
det var 5
16 så att det kan gå snabbt.
Är det Linköping som är den största utmaningen tycker du?
Ja, men det tror jag nog. De har den bredaste truppen och släppt in 2 mål efter 7 matcher. Så.
Ja, men härligt. Det är kul att du är här. Vi ska faktiskt, till skillnad från vad vi brukar göra i fotboll, prata en del fotboll. Och vi har ju kan man säga, kanske halva mästerskapet, alltså gruppspelet, slutar vi idag. Vi sitter och tittar på några matcher på tv. Och ni ska få dra några, tänker jag, era reflektioner under det programmet. Och såklart, jag tycker vi ska börja med Sverige. Det är det mest spännande. När ni satt Sverige i 3 matcher, vi har sett dem live. Vad säger ni spontant? Vad kan man säga?
Man kan väl säga att Sverige likt de andra toppnationerna kanske inte riktigt har utvecklats i den takten som de mindre nationerna eller nyare nationerna. det har blivit jämnare helt enkelt. Förutom något enstaka resultat som är större, något enstaka land som kanske inte riktigt räcker till, så har organisationen och försvarsspelet blivit många klasser bättre, vilket gör att det är svårt och det finns inga enkla matcher liksom givna.
Sen är det så, man har alltid ganska höga förväntningar på Sverige. Sverige är ju ändå ett av de bästa länderna i världen. Nu vet jag inte vad vi rankade, femma eller något sånt kanske. Ja, så att det är klart att förväntningarna är ganska höga. Vi har ju också snackat upp oss själva. Kanske inte just vi, men landslagsledningen har ju snackat upp sig själva också inför. Och man siktar på medalj. Det är också en målsättning. Inom...
Ja, Karl-Erik var här och besökte oss. Han berättade väl att förbundet säger att damerna ska vinna
medalj. De ska vinna medalj, ja. Så att det är klart att med de förväntningarna på sig också, så när inte det spelmässigt fungerar kanske till 100%, vilket kanske inte har gjort det än hittills. Nu vet vi ju inte. Det är ju fortfarande förmodligen kvar i turneringen. Så klart att... Så att det blir en liten besvikelsekänsla. Men det är ju, det där kan ju svänga rätt så snabbt. Om vi nu går vidare då, vilket vi ändå hoppas och tror, så får vi möta Tyskland. Och ja, förmodligen ändå en hyfsad chans mot Tyskland. Så att slår man Tyskland, sen är det ju, då vänder man ifrån, om man ska prata. Det är ju inget fiasko om man går vidare. Det kan man ju inte säga om man ändå går vidare. Från, åker man ur gruppen, då kan man ju prata liksom om fiasko. Men går man vidare, så tycker jag ändå... Så slår man Tyskland i kvartsfinal, förmodligen kanske mot ett lite lättare motstånd. Helt plötsligt så är vägen öppen. Men de behöver ju prestera på en lite högre nivå än vad man kanske har lyckats med totalt sett hittills ändå, tycker jag, de här tre matcherna.
Tänkte vi börja med det här med målsättning. För ni har ju både alltså svenska landslagsspelare i era trupper och även internationella landslagsspelare. Och har väldigt bra koll på det här. Och förbundet ändå säger medalj. Hur, om man tittar på pappret inför ett mästerskap, hur bra är Sverige, tycker ni?
Ja, vi har ju pratat lite grann om det här ju. Om man jämför de olika trupperna, så är det väl fortfarande så att Sverige är ändå en av de länderna som har bra spelare i alla positioner och även kan göra lite byten utan att... sen så har ju kanske våra spetsspelare inte varit så spetsiga hittills under mästerskapet.
Men vi är tillräckligt bra för att vi ska kunna prata om medalj.
Ja, men det, jag tycker det. Sen så, man blir ju alltid mera kritisk mot sitt eget landslag kanske än man blir mot andra. Men jag tycker att vi jämför med många andra länder så har vi tillräckligt många bra spelare. Vi har ju pratat om weakest link, eller Marcus brukar prata om weakest link. Det är klart att Sverige har ju ingen direkt weakest link om man jämför med flera andra nationer. Eller om man säger Sveriges weakest link är ganska stark.
Mm. Så säger du, Marcus, är du som har flest landslagsspelare med din trupp Rosenborg, va? Och alla här då?
Ja, vi hade väl 9 sen här, beroende på om man räknar med Anja Mittagler, så är det väl 8.
Hur bra är den svenska landslagsspelaren kontra mig? Alltså hur bra är svensk landslagsfotboll, tycker du?
Jag tror väl att vi egentligen, jag håller med det Martin säger, men att vi kanske egentligen... Nu har vi haft lite bekymmer att kanske göra mål och lite få skott på mål och så vidare. Och det är väl kanske de spelarna som egentligen ska bära Sverige och hålla in, och kanske någon mer som kanske inte har presterat så jättemycket. Så hade vi petat in ett till framåt, så hade man kanske inte heller pratat så mycket försvarsspel, för då hade vi haft fler poäng. Det är klart att vi ska vara med där uppe. Vi har en liga och världsklass. Topp 3 i världen liksom, så att det är klart att det ska avspegla sig i landslaget också.
Vi pratade lite tidigare här med Stefan och Maria, två andra tränare efter Sveriges andra match mot USA. Det var två helt olika matcher, och nu har de mött Australien. Och vi vet ju inte om de går vidare, men ändå, om vi bara tar lite kort kring Sveriges spel. Liksom. Vad tycker ni är det som sitter, och vad skulle ni vilja se mer av spelet?
Alltså jag tycker ju att de här första matchen tycker jag var en taktisk missräkning. Jag tyckte det var jag ska inte säga att coacherna får ta på sig själva resultatet. Och resultatet är väl inte så dåligt egentligen, men själva matchbilden. Men jag tyckte att man en annan plan hade varit bättre, tror jag, utefter nu när man ser på det i efterhand. Mot USA så tyckte jag att den taktiska planen var bra. Och sen mot Australien blev det någonstans lite mitt emellan. Man släpper in ett mål som ändå blir lite grann känslan av Nigeria. Men sen efter det så känns det ju väldigt stabilt. Jag tror inte man släpper till speciellt många målchanser efter det. Så att det är lite blandade känslor. Men offensivt sett så har vi väl inte varit i vårt, på den nivån som jag tycker kanske att vi borde vara om vi ska kunna gå lite längre i turneringen. Men sen är det ju också sådär, det hör ihop. Anfallsspel och försvarsspel, försvarsspel och anfallsspel hör ihop. Så att ett bra försvarsspel ändå, eller ett väl organiserat och med bra balanserat försvarsspel, tror jag ändå är nyckeln för att gå lite längre i turneringen. Och sen får man hoppas att du får igång anfallsspelet, och framförallt att du kanske får igång enskilda spelare i anfallsspelet, som Lotta Schelin, som inte har kanske presterat på sin högsta nivå än.
Jag tänker på det, Marcus, du spelar en del i Champions League, och nu det är ändå, det är tre matcher och man har förberett såklart ganska länge, flera år för det här mästerskapet. Men alltså hur svårt är det som lag att vara liksom bäst när det gäller tre matcher? Nu har de varierat lite. Hur förbereder man sig optimalt för det?
Det ska inte vara så svårt egentligen. De har ju varit samlade ändå sedan den 23 maj och förberett sig med EM-kval och annat. Så att, och de utländska ligorna har varit slut längre än så, så att de har haft möjlighet att förbereda sig. Man får ju lägga upp en plan, och sen så det gäller ju att både mentalt och fysiskt försöka pricka in formen där. Så det är klart att det har ju att göra med känslan av spelet har varit i vår, och man kommer in kanske med, inte med självförtroende 100% på topp efter resultaten som har varit och sådär. Så att kan man få en seger här mot Tyskland med ett bra försvarsspel och lite kontring, så kan det där vända, som Martin säger, ganska snabbt.
Men kan man dra någon form av, efter gruppspelen, de här tre matcherna, liksom, vad kan man dra för, kan man dra någon form av analys kring svenska landslaget? Så här, vad, är vi, även för att de pratar själva med besvikna, de har ju heller inte förlorat någon match, men de har inte vunnit någon match. Liksom, vad är man har sett, tycker du?
Ja, man har sett, som jag var inne på lite grann tidigare, att det blir tuffare och tuffare liksom, att vinna de här matcherna, och det gäller att ha många verktyg i sin verktygslåda. Och det tycker jag kanske att vi måste fortsätta utveckla i svensk fotboll, att inte kanske bara förlita oss på att vi ska komma in bakom med våra snabba spelare, utan kanske också få lite längre anfall, få lite spelvänningar, komma till kombinationsspel centralt, varierat med inlägg, varierat med bakom, så att det blir lite grann lättläst om vi bara liksom ska förlita oss på Lottas omställningsspel.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
tänker så här, vi är ju, alla elittränare har ju varit här. Vi har sett ganska många matcher live, många matcher på tv. Och det är lite, kanske lite tidigt att göra en analys än vad det vi har hållit på med. Men alltså, vad är er då som erfara tränare? Vad, är det någonting att ta med er när ni åker härifrån? Någonting som ni har tänkt lite på? Eller som ni kanske blir förvånade över? Eller som ni har fått, ja, intressant. Ni har sett det här gruppspelet i VM 2015. Hur har det varit, Martin? Vad säger du?
Ja, nej, men jag tycker att man märker att damfotbollen har breddats totalt sett. Så är det, man utökar mästerskapet med 8 lag, vilket är, det är ju liksom en enorm ökning. Och det blir inte, förutom några matcher i första omgången då, då det rann iväg. Annars så har ju de här lagarna faktiskt överraskat. Sen tycker jag generellt så man kan säga att det är många lag som har problem att spela mot lågt försvarsspel, till exempelvis. Och lite grann inne på Marcus punkter på att utveckla det svenska spelet. Det är inte bara Sveriges spel som behöver utvecklas just på det här. Hur man liksom, hur ska man klara av att spela mot lägre försvarsspel där man också prioriterar täckning före press. Så att just nu så känns det som att ganska många lag har problem med det här. Vi såg ju exempel på USA till exempel, och även Tyskland delvis mot den matchen vi såg live mot Thailand. Även om det var väldigt stora skillnader mellan lagen när de vinner med 4-0, så tycker jag att jag ser en tendens till att det är många som har problem med det, och det behöver man ju fundera på kanske varför också. Mm.
Marcus, då säger du?
Ja, jag håller med vad Martin säger, såklart. Men det som kanske inte har hängt med är kanske målvaktsspelet. Vi ser kanske de här traditionella länderna som fortfarande håller bra kvalitet, men det är kanske där som den weakest linken finns för de lite sämre lag. Men lite oskolade målvakt.
Om man tittar på, vi pratar om de 8 nya nationer. Liksom. Förutom att de står upp ganska bra som du är inne på, det här, vad innebär det för fotboll? Är det någon annan typ av spel som vi ser? Vad skiljer det så mycket? Prata innan här en del faktiskt om kulturer. Nu gjorde några avsnitt om fotbolldans, men att ibland kulturen i ett land kan också prägla spelet.
Vi kan ju se på Nigeria som Sverige mötte. Det är liksom svårt. De hänger kvar med 3 spelare och sen så när de vinner bollen så skickar de upp den där. Och då gäller det liksom att fundera på hur bemöter vi det. Det är lätt att hamna liksom i en mot en situationer eller svåra situationer. Det är ett exempel, och vi såg här igår med Kamerun som slog Schweiz med bra individuella prestationer, att de orkade också över 90 minuter. Det var det starka laget, och andra halvlek var ju sevärd med många bra målchanser.
Mm. Men det blir också flera olikheter, tycker jag. Alltså, i och med att det är flera länder med som kanske inte har varit med från. Det är flera representanter från kontinenter som inte har haft så många innan, och då blir det också mera olikheter i spelet. Jag tror att det kan vara en av problemen, att prata om Sverige, ja, men det är svårt att möta lag som spelar annorlunda. Ja, men det kanske ligger någonting i det. Jag tror inte att det är bara Sverige som har problem med att möta kanske ett mera markeringsriktat försvar eller markeringsinriktat försvarsspel eller utpräglat kontringsspel, som om man nu ska prata Nigeria och delvis också faktiskt Australien gör, att de liksom de lassar kvar 3 spelare som inte har så mycket defensiva uppgifter annat än att kanske jobba med lite första press. Så att jag tror att på så vis så kommer vi få se liksom, eller man får möta olika sätt att spela på, som jag tror kanske en del av de etablerade har lite problem med.
Kan ni, om vi ska gamla lite här nu då, inför slutspelet, vi vet inte exakt vilka lag, men finns det någon outsider som ni så här tror kanske kan ta oss förbi ett åttondel och även komma upp i en kvarts-EM, eller blir det de klassiska lagen?
Nu vet vi inte exakt vilka som möts, men vi vet väl något lag. Kina möter ju Kamerun. Jag tror Kamerun har en bra chans att ta sig vidare där på sin, kanske liksom på snabbheten och fysiken.
Vi pratade innan idag om att Japan lurar lite grann i vassen. De är trots allt regerande mästare, men det är inte så många som pratar om dem. Så att det är ju ingen outsider och så, men de har sett stabil ut.
Ja, jag tror sen när vi kommer till semifinalen så tror jag vi kommer ha, då kommer vi ha 4 etablerade lag.
Det är så?
Ja, nästan helt säker. Jag tror inte.
Och vad beror det på dem? Varför blir det så?
Ja, men jag tror fortfarande att de är ju totalt sett så har de bästa trupperna. Så att det, när man kommer längre in i turneringen, jag tror också att totalt sett de har bäst fysik. Så ju längre in i turneringen man kommer, desto mer utslagsgivande kommer det att vara, tror jag.
Jo, men det, så är det ju. Det är en sak att orka liksom skrälla i kanske en eller två matcher. Och sen ska man dels orka fysiskt men också psykiskt. Liksom. När man vunnit, vi såg Kamerun jubla här igår. Liksom, hur orkar de ladda om till nästa match? Och det blir skador och avstängningar. Som Martin säger, breda trupp och erfarenheten av att spela de här utslagsmatcherna också.
Nu kommer jag få kritiken för alla brukar vara på mig här. För jag är nyfiken av alla lagspelare i damallsvenskan. Så jag tänkte att vi ska lämna det. Men det ni har sett, ni är ändå här för att lära er, hoppas jag. Lite saker och ting. Alltså vad tror ni på? Vad är er filosofi att fortsätta jobba med era klubblag? Liksom, för att de ska bli världsledande och svensk fotboll ska bli världsledande. Vad är prioriteringarna? Har ni fått någon? Man har haft lite tid att tänka när jag har haft semester i 10 dagar. Jag förväntar mig någon analys här. Hur vill du jobba? Martin.
Hur vi ska ta med oss kunskapen hem, tänker jag. Liksom omsätta liksom.
Eller det, eller om du redan hade en del med dig hit. Liksom, vad tycker du kommer vara viktigt? Vad tror du kommer vara viktigt kommande åren?
Ja, men jag tror någonting som vi behöver jobba på i Sverige generellt sett, det är ju tydlighet i, kanske i roller, rollfördelning, balans. Det ser man att det är ganska viktigt i ett mästerskap. Sen i klubbfotbollen skiljer sig lite grann från landslagsfotbollen. Det ser man ju på. Det är mycket mer kombinationsspel i anfallsspel. Alltså jag tycker att anfallsspelet är mer utvecklat på klubbsidan än vad det är på landslagssidan.
Beror det på att man har mer tid att jobba där?
Ja, det gör det. Man känner varandra lite mer. Även om landslagen har ju väldigt mycket tid. Och framförallt damlandslagen har ju enormt mycket tid. Men ändå om vi tittar på anfallsfotbollen som jag tror både bedrivs av de, framförallt de bästa lagen i allsvenskan, men också i de andra. När man ser Lyon och så vidare, så tycker jag att deras anfallsspel är på en av en annan karaktär, kan man säga, än vad det är i landslaget. Men jag tror landslaget också behöver börja kanske fundera lite gärna på det här med att skapa sig en större repertoar i anfallsspelet, när man ändå har så pass mycket tid som man har. Man har ju över 100 dagar liksom på ett år, vilket är väldigt, väldigt mycket tid, ska jag säga. Men tydlighet, rollfördelning, det är ändå någonting som jag tar med mig och tycker de bästa lagarna har.
Titta på det, Marcus, ni har ändå pratat ganska mycket, Rosengård har pratat om Champions League. Nu har ni haft extremt tufft motstånd och är faktiskt nära att slå ut Wolfsburg. Men ändå, och förutom ekonomin, som Tyskland har en mycket bättre ekonomi. Alltså, vad ser du? Vad skulle du vilja utveckla? Fortsätta utveckla ditt klubblag?
Det är att fortsätta att hålla fast vid vår filosofi och vårt system att utveckla fotbollsspelare, men att vi måste fortsätta att leta punkter som vi kan bli ännu bättre på att få ner det på ungdomsnivå. Vi ser här de nya länderna, om vi kallar det så, i hasorna och liksom nosar på landslagsnivå, och den utvecklingen kommer säkert ske på klubblag också. Så att vi måste var noga med hur vi utbildar våra spelare och försöka få dem att ta det där sista steget till A-laget. Och det kommer bara bli mer och mer pengar ute i Europa på de stora lagen här när de börjar satsa. Så att,
du måste även hitta mer pengar?
Ja, det är väl ett önskescenario om vi kan göra det. Men vi måste också försöka att utbilda egna spelare i större utsträckning och ha bättre kvalitet.
Jag tror det är ju en konkurrens från Europa, om man nu tittar, om man nu pratar klubblag, så är det ju en konkurrens nerifrån, framförallt från vissa länder som har ganska mycket pengar. Men fortfarande så är det så att våra verksamheter i damallsvenskan är på en annan nivå än vad de är i många länder. Så att jag tror inte att de närmaste åren tror jag inte vi behöver vara speciellt liksom rädda för att vi ska tappa en massa spelare och så till andra ligor, för vi kommer kunna hålla. Men när deras pengar börjar inte bara omsättas i att skaffa spelare, alltså om vi nu pratar England, Frankrike, Tyskland får man ändå säga är väl bättre än oss, men jag skulle säga annars att våran liga är nummer 2, även om Lyon och PSG har haft ganska stor framgång i Champions League, så skulle jag ändå säga att damallsvenskan är näst bästa liga i världen efter Tyskland, och då det tar jag bara på jämnheten också på att jag tror vi bedriver ganska bra verksamheter om vi skulle jämföra. Så därför är det lite spännande med att åka till Tyskland, Frankrike, England kanske och kolla hur sköts deras klubbar och hur ser strukturen ut? För här tror jag vi ligger långt fram i Sverige, och jag tror att det här kommer ändå vara någonting som gör att vi ändå kommer att kanske hänga med rätt så bra i ändå en femårsperiod till. Men när de väl börjar satsa lite mer på sin struktur, tränare, kanske också behöver ha tränare från andra länder. Det var en av huvudpunkterna i Premier League innan de skaffade, började ta influenser från andra länder än England. Så var ju Premier League inte så där jättebra, va? Men helt plötsligt så när det kom in influenser från utlandet, både med spelare och tränare, så blev det en ganska stor förbättring i Premier League. Jag tror att det är någonstans där England kanske ligger idag med. Så att jag tror ändå vi är rätt så safe några år till. Vi ska inte slå oss till ro på något vis. Men jag tror att vi kommer ligga rätt så bra till på andra värden kanske, än bara kunna betala högsta löner.
Men det är ändå spännande. Jag tolkar ändå som det, Sverige ligger ganska bra till, en av världens största sporter. Det har vi världens potential.
Absolut. Men under tiden som de andra ligorna blir bättre, de där 4-5 år, så gäller det för oss att utvecklas på den punkten också, så att vi fortfarande är spjutspets på det vi kan. Om vi nu inte kan tävla med pengarna, så måste vi kunna tävla på kunskapsnivå, organisation och spelarutveckling.
Kul. Vi ska avsluta, vi ska snart med ett flyg, men vi ska få sista frågan. Och vi har ju en väldigt positiv kille här i ledargänget, Stellan Karlsson. Han säger ju att vi inte förlorar en enda match ju. Och då säger vi att den här lotten, eller att brassarna vinner ikväll. Så att vi möter Tyskland i åttondelen. Hur slår vi Tyskland? Det får vi i slut. Får ni berätta er analys. Hur slår vi Tyskland i åttondelen?
Jag vet ju inte riktigt hur man gör. Jag vet bara hur vi kryssar mot Tyskland. Men det kan ju räcka lång tid för sig. Så vi säger kryss och vinner på straffar då.
Kryss och vinner på straffar.
Det handlar ju mycket om deras inläggsspel. Huvudspel. Och ta bort det. Och där är vi ganska starka defensivt i Sverige. Så att, kan vi bara få koll på det. Och sen vi är starka på fasta situationer framåt, så nicka dit någon där eller hitta på någon variant, så har vi en bra lösning.
Ja. Martin, för sista ordet. Du har ju sagt att Tyskland är en drömlottning.
Nej, men jag skulle säga det. Jag tror Tyskland är livrädda för Sverige, först och främst. Ingen press på Sverige. Sverige har inte kanske spelat så bra som alla hade förväntat sig att de skulle göra. Och sen Tyskland, oerhört långsam backlinje till exempelvis då. Spela 4-4-2, vilket jag också tror passar Sverige. Man är mer van att spela, möta 4-4-2-lag. Finns lite mer ytor när man spelar mot 4-4-2-lag. Så ett bra försvarsspel. Och sen så får man se till att utnyttja sina bollvinster på ett lite bättre sätt. Och sen är det bara så. Man måste få igång Schelin. Det är ju liksom nyckeln, tror jag, i Sveriges anfallsspel. Sen kan man inte bara spela på Schelin, men man behöver få igång henne, eller hon behöver komma igång. Och gör hon det till Tysklands match, så tror jag vi har ganska bra chans. De är livrädda för Lotta Schelin, så att tydligt är det psykologiskt plus för Sverige faktiskt.
Bra, stort tack för att ni satt upp, grabbar. Nu drar vi och flyger. Stefan Rehn är stressad här också, så vi får skynda oss.
han ger ju ett stressat intryck.
Ja, han är ganska lugn kille. Då kör vi. Tack tillbaka från Kanada.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.